Varmt välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Bakom fasaden-podden. Idag så ska vi prata om ett ämne som tyvärr är ständigt aktuellt och jag tror att det beror på många orsaker. Dels att vi lever i ett prestationssamhälle där det premieras att gå in i en maskulin energi, och även kvinnor drivs ofta av den maskulina energin just för att den är så driven och man kan ta sig fram, man kan klättra på karriärstegen, men vi glömmer bort att det fortfarande finns kvar stor del, i alla fall måste jag säga, en tradition av att när vi bildar familj i heterosexuella relationer framförallt, så är det kvinnan som går in som projektledare även i hemmet och är kvar i sin drivande maskulina energi. Och det här skapar ju såklart obalans inte bara i oss själva utan också i våra relationer. Och därför tycker jag att det här är ett väldigt bra ämne att ta upp. För mig personligen så är det 9 år sedan jag var sjukskriven för utmattningssyndrom. Och jag har sedan hittat mina egna verktyg men måste ständigt också påminnas om dem. Och varför inte då ta in en riktig expert, någon som faktiskt jobbar med det här, som jobbar som stresscoach idag och framförallt hjälper kvinnor att hitta den här balansen i livet som gör att hon kan må bra och också ha sunda relationer. Varmt välkommen till podden Jill.
Tack så mycket.
Vad kul att du hade möjlighet att komma hit.
Jätteroligt att vara här.
Och du jobbar ju precis som jag har nämnt nu som stresscoach.
Ja, precis.
Och du har ett väldigt bra konto också på Instagram. Mm. Hur kom det sig att du började jobba som stresscoach?
Oj, det är en väldigt lång resa. Så här, jag är beteendevetare i grunden med en kandidat i psykologi och en master i arbetshälsa. Jag har alltid varit väldigt, väldigt intresserad av psykologi och hjärnan och varför är vi som vi är och varför liksom agerar vi som vi gör, varför har vi de beteendena vi har. Så ganska tidig ålder så var jag väldigt intresserad av det. Ja, för ungefär 15 år sedan så började jag jobba med kvinnor och barn som varit utsatta för våld i nära relationer. Mm. Både då av en partner eller hedersrelaterat våld. Jag jobbade som sagt med det i 15 år. Jag jobbade både som socialsekreterare och familjebehandlare men också på skyddat boende. Mm. Men sen 2019 så blev jag sjuk i utmattning och var sjukskriven i 6 månader. Och det var väl väldigt mycket som hände då. Alltså jag, första gångs mamma, mitt liksom första jobb heltid efter att jag hade fått barn, sov inte. Det här klassiska att vi köpte hus, flyttade till alltså där vi bor nu. Mm. Båda hade nya jobb, jag och min partner, och fick barn och det blev liksom alldeles för mycket. Sov inte. Ja, och sen också jobba med ändå rätt så svåra saker. Mm. Så det tog liksom stopp.
Ja, det låter ju nästan som ett bra recept om man vill bli utmattad faktiskt.
Ja, men verkligen. Jag var ju verkligen en person som, jag körde bara på. Jag stannade aldrig upp och kände efter. Jag bara körde på och var väldigt bra på att liksom trycka undan hur jag kände och vad kroppen försökte säga till mig. Så det var nästan som ett brev på posten, men jag tänkte liksom att det händer inte mig. Utan jag bara körde på.
Mm. Den klassiska resan. Och jag känner igen mycket i det du säger. Jag blev utmattad 2014. Så det är ju nästan 10 år sedan. Och det var inte heller jättelänge. Jag var sjukskriven i 3 månader. Men jag tror att framförallt så i och med att jag sen bytte arbetsplats, gjorde den största skillnaden och började göra om och göra rätt.
Mm.
Att jag hade bra stöd av en stresscoach som också kunde få mig att förstå vad jag, att jag behövde lägga tid på att titta inåt. Mm. Så det var första tycket. Men det jag känner igen också i det du säger är att du hade också ett jobb där du fanns hela tiden till för andra.
Mm, precis. Ja.
Där tror jag är en stor nyckel.
Ja, verkligen. Jag fick som du också börja nästan göra om och göra rätt. För att många som jag pratar med och jag själv har ju varit där, att jag har tänkt liksom att när jag blir frisk från min utmattning så ska ju jag gå tillbaka till den personen jag var innan.
Ja, exakt.
Men det går ju inte.
Nej.
För då går man ju tillbaka till de samma beteenden som man hade som gjorde att man blev sjuk i utmattning. Liksom.
Exakt.
Så för mig var det också så. Jag kunde inte gå tillbaka till det jobbet jag hade blivit sjuk. Och det var väl den första läxan som jag fick. Att jag försökte verkligen komma tillbaka i typ ett år.
Mm.
Mera. Nej, men ungefär ett år var det nog. Och liksom, det gick inte.
Nej.
För det är så himla svårt då om man ska liksom försöka ändra massa liksom beteenden som man har haft och sen så vara på samma ställe. Liksom.
Mm.
Man måste bryta det. Och det var då som jag sa upp mig efter ett år ungefär med att jag försökte då öka från 25% till 50% och sen 75%, och det var några bakslag där under tiden. Då sa jag upp mig och började läsa arbetshälsa. För jag var så här, men jag vill jobba med det här. Jag vill hjälpa folk med stress. Jag vill inte att fler ska liksom bli sjuka i utmattning. Jag vill liksom jobba förebyggande och jag vill veta hur.
Mm.
Så det var där som jag liksom började läsa då min master i arbetshälsa.
Jag blev jättenyfiken nu på vad lär man sig när man läser arbetshälsa. Är det då en universitets,
ja.
ett helt program?
Ja, precis. Jag läste i 2 år.
Mm.
Alltså arbetshälsa i sig är ett ganska nytt begrepp.
Mm.
Alltså det är bara några år gammalt. Men det innebär egentligen är att man forskar på vad är det som gör att vi kan må bra på jobbet. Hur kan vi liksom skapa arbetshälsa helt enkelt utifrån olika perspektiv som ja, men ledarskap, hur organisationen är uppbyggd, hur, vad man får för liksom mycket kring balans. Balans mellan krav och balans mellan ja, men både inre och yttre krav och där man kan påverka och inte påverka. Man kollar väldigt mycket på individernas liksom friskhetsfaktorer.
Mm.
Vad kan vi liksom använda oss av för att medarbetarna ska må bra?
Gud vad roligt.
Det var jättekul.
Ja, jag förstår det.
Ja, och jag har alltid varit en sån här som älskat att plugga. Så att jag tyckte att det var jätteroligt att få göra det. Och väldigt, väldigt alltså lärorikt. Samma när jag läser till beteendevetare så man lär sig så himla mycket om sig själv.
Mm. Och jag älskar det. Det är nästan så jag vill stänga av och bara prata om vad du har pluggat. Men det får vi prata om sen.
Ja, det gör vi sen. Ja.
Men okej, då, så då fick du en examen i arbetshälsa.
Ja, precis.
Och vad hände då?
Nej, men jag blev klar då för ungefär 2 år sedan kanske. 1,5 år sedan. Och då var jag väl så här, okej, vad vill jag göra nu? För att jag har ju fortfarande, även om det var nu alltså 4 år sedan som jag var sjuk, så alltså jag känner fortfarande av symptom för min utmattning. Plus att, som vi sa, det här med att liksom lära om och hitta nya beteenden och vad vill jag?
Mm.
Jag har kommit fram till att alltså jag förut var ju så här, jag måste ha ett heltidsjobb, ett fast jobb, jag måste ha en plats att gå till, jag måste jobba 8-17. För att jag var väldigt så, eller är fortfarande, att jag tycker om rutiner. Men det där var verkligen någonting som jag liksom då kunde kontrollera.
Mm.
Medan jag nu har lärt mig att jag, eller lärt mig, jag har kommit på att jag vill inte jobba så. Jag behöver ha liksom mer frihet, för att om jag har en dålig dag, då kan jag bestämma själv hur jag kan liksom lägga upp mina dagar. Så då kom jag ju in på att starta egen verksamhet där jag jobbar som stresscoach.
Mm. Ah.
Så på den vägen är det. Så jag satte igång med mitt Instagram-konto och sen så anlitade jag en business coach som hjälpte mig och sen så körde jag på. Så nu har jag egna klienter som jag jobbar med, men jag jobbar även med företag och både liksom föreläser men även hjälper chefer och medarbetare med stress och arbetsmiljöfrågor och arbetshälsa.
Så viktigt. Mm. Tack för att du gör det.
Ja, tack
för det. Det behövs verkligen. För det, jag tänker att det vi ska prata om idag är ju också att det är tyvärr så ständigt aktuellt ämne.
Ja, verkligen.
Och personligen så kan jag tyvärr, måste jag säga, inte se särskilt stora förändringar sen, ja, nu snart 10 år sedan när jag var utmattad i arbetslivet. Eller rent generellt när vi tittar på hur vi lever i Sverige idag.
Mm.
Och det blir mycket generaliseringar därför att det är lättast att prata så just i podden. Men självklart så vill ju jag att alla ska kunna ta till sig någonting från alla avsnitt.
Ja, absolut. Mm.
Men min reflektion blir främst att vi fortfarande har svårt med det som du var inne på, den här balansen.
Mm.
Att vi är framstående när det gäller jämlikhet.
Mm.
Men det känns som att vi har missuppfattat mycket av vad det egentligen betyder och vad, på vilket sätt det egentligen skulle främja oss.
Mm.
Det känns självklart att alla människor har samma värde. Men det är också någonting jag är inpräntat i sen barnsben. Det är inpräntat i mig. Och jag har väl haft en ovanligt jämlik förebild i mina föräldrar. Eftersom båda var yrkesarbetade inom samma område. Och det var ganska lika på så sätt. Om man ska kalla det för en hierarki.
Mm.
Så jag är medveten om att jag kanske har en annan syn än vad många har. Att det liksom på något sätt har känts mer självklart. Men med det sagt så tycker jag att vi måste också börja utgå från våra egna behov. Och också sitta och prata i relationer om hur ska vi kunna leva som ett team.
Mm.
Så att man är klar över vilken roll man vill ta och inte bara går in i de rollerna man har fått med sig själv.
Mm.
Eller får med sig från samhället att det ska vara så här.
Mm.
Därför om kvinnorna ska arbeta lika mycket som männen, då måste också männen arbeta lika mycket i hemmet som kvinnan gör.
Absolut.
För att det ska fungera. Sen kanske man föredrar att göra olika saker för att det faller sig lättast att den av båda partnerna som är mest händig gör det, eller den som känner att det är roligast att laga mat gör det. Mm. Det får man ju såklart göra upp individuellt.
Ja,
så. Men idag det vi ser ofta är ju det att kvinnan jobbar heltid plus tar heltid i stort sett hand om hemmet och barn om man har det, eller om djur om man har det.
Mm,
och det är där det inte går ihop, och det blir ju fler och fler utmattningar vad jag kan säga.
Ja, alltså Försäkringskassan kom ju med en rapport här bara för några veckor sedan som visar att vi har aldrig varit så här sjuka i stressrelaterade sjukdomar som nu. Och det, tyvärr ser man ingenting som riktar mot att det blir bättre.
Mm.
Att sjukskrivna kommer minska utan mer öka. Och där kan man ju också läsa att det är just vi kvinnor som är majoriteten som är sjukskrivna för stress. Och då väldigt mycket att vi kvinnor har ju en tendens att jobba med sådana jobb där vi är väldigt omvårdande.
Mm.
Så, och att det är just där som sjukantalet är som högst i sådana yrken.
Mm.
Och jag håller med dig där. Alltså att någonstans så har vi tappat bort oss i vårt jobb med jämlikhet och jämställdhet i Sverige. För även om vi är liksom, anses vara ett av de mest jämställda länderna i världen så har ju vi väldigt mycket kvar att jobba på. För förut så vi kvinnor då tog ju bara hand kanske om hemmet och barn och allting. Men sen skulle vi också börja jobba såklart. Men då blev det ju att vi hade dubbla jobb istället.
Mm.
Medan männen har ju fortsatt som vanligt att bara liksom jobba och sen kom hem. Och nu drar jag alla över samma kamp. Men och sen så har vi också, jag tänker också, vi har ju också en tendens i vårt samhälle att vi redan som barn bli uppfostrade, vi kvinnor att vara liksom duktiga flickor. Och prestera och vara på ett speciellt sätt, vara omvårdande och så. Samtidigt som absolut det har vi ju i vår genetik också. Alltså att det är en skillnad på män och kvinnor. Men, men ja, jag kan bara liksom prata från mig själv, utifrån mig själv. Och det jag verkligen har så här identifierat att jag var den här duktiga flickan. Jag skulle vara liksom den perfekta mamman, perfekta arbetstagaren, perfekta vännen, perfekta dottern, systern. Ja, så. Och finnas där för alla andra hela tiden.
Ja, men jag med. Jag kan bara instämma. Mm. Jag tror också att det har att göra med att många av oss som hamnar där också kommer från en generation med föräldrar där det inte riktigt var det jämlika. Så att det fortfarande var så att mannen piskades på att hela tiden göra karriär och han skulle tjäna så mycket pengar och vara den som var familjeöverhuvudet på det, den ekonomiska biten. Vilket gjorde att vi hade många fäder som var kanske inte fysiskt men emotionellt frånvarande. Och då också för att få uppmärksamhet och bekräftelse från våra pappor så ville vi vara duktiga för att kunna säga titta pappa vad jag har gjort. Och då fick man uppmärksamhet och den kärlek som man behövde från honom. Så där kan jag också se paralleller att vi också är en barn av vår tid.
Ja, verkligen.
På så sätt. Och det tror jag är likadant. Det ser jag också bland män som har samma problematik. Att de vill också vara duktiga för att visa sina föräldrar och sin pappa.
Få så bekräftelse att, liksom. Ja.
Och, se mig.
Ja.
Jag är duktig.
Precis. Och att man fick då beröm när man presterade.
Ja, precis.
Och det är ju där oftast många hamnar i att man har då så kallad prestationsbaserad självkänsla. Där man liksom, sitt värde är ens prestationer. Och där ser jag faktiskt en röd tråd med alla som jag pratar med och jobbar med som har eller är utmattade. Att man är väldigt styrd av liksom sina prestationer. Och det är ju som du säger, det ligger grunden till att man, ja, man har förmodligen en sån uppväxt. Där man har hela tiden fått belöning när man presterat. Både liksom i skola och hemma och ja, allt vad det nu är. Liksom.
Så, vad gör vi åt det?
Ja, precis. Vad gör vi åt det? Nej, men alltså, jag har ju själv fått jobba jättemycket med att liksom försöka vara good enough. Alltså att bara. Men att mitt good enough är jättebra. Man behöver inte vara perfekt på allting. Och man måste ta hand om sig själv först. Och då kommer det lite automatiskt att när man börjar jobba med det här. Att så här, vad vill jag? Vad tycker jag om att göra? Vad behöver jag? Då kommer det med lite. Och jag var ju väldigt, väldigt dålig som jag sa på att lyssna på min kropp. Jag gjorde inte det. Alltså nu i efterhand så bara min kropp skrek ju på mig. Yeah. Bara stopp. Och jag tryck bara undan. Så det var väldigt liksom så här, ja, men börja lyssna inåt. Vad behöver jag just nu? Det är okej att säga nej. Jag behöver inte vara med på allting. Det är okej att bara vila en hel dag. Det är okej att ja, göra bara där man ska, man behöver inte göra det där lilla extra. Det är liksom, jag är verkligen så här, mår vi bra så gör vi bra. Så där är jag ju väldigt liksom, att jag, det är mitt mantra. Att, så att jag måste alltid må bra själv om jag ska orka ta hand om alla andra. Och jag har tagit hand om alla andra hela mitt liv. Så att liksom, det var ju verkligen något helt nytt för mig. Men just så här, det är liksom en del av det. Men det som också kommer med att vara den här duktiga flickan är att vi har väldigt, väldigt höga krav på oss själva och är väldigt hårda mot oss själva. Så jag jobbar jättemycket med både med mig själv och mina klienter med liksom självmedkänsla. Att vara liksom snäll mot dig själv. Att man behöver inte vara den där som fixar och man behöver inte vara den där som gör allting hela tiden. För alla andra. Utan vi måste ta hand om oss själva. Och lyssna på kroppen.
Jätteviktigt. Mm. Det finns ett avsnitt som heter self-compassion där vi pratar om det också, om man inte är bekant med det begreppet. Men jag tänker också det här, nu drog min hjärna paralleller till att vi pratade om att du berättade att många kvinnor hamnar i den här stressfällan.
Mm.
Och att vi är också, om man tänker också på det här med maskulin och feminin energi, att vi oftast, nu får vi generalisera igen, men är mer att vi har den feminina energin som primär. Och just det här med omvårdnaden, tänker jag, att vi också ofta väljer sådana yrken. Och nu menar jag inte bara vård- och omsorgsyrken, utan också till exempel vad jag själv väljer att jobba som office manager, för att jag älskar att ta hand om mina kollegor och fixa och dona. Ja. Och det är inte bara negativt, för jag kan uppleva att det pratas om att det är negativt och att man drar paralleller till medberoende, som det också finns avsnitt om.
Mm.
Och absolut, man måste vara vaksam över att det inte går över på någon annans planhalva.
Mm.
Men att också få omfamna att man faktiskt tycker om att ta hand om.
Absolut, det är ju en väldigt fin egenskap.
Ja.
Och lite det här som vi sa förut också med att man får liksom beröm för prestationer, så det är samma sak, man får ju så otroligt mycket tillbaka när man hjälper andra.
Mm.
Och liksom, jag brukar säga det, tänk om kvinnor liksom styrde världen, då skulle det inte vara krig. Ja, men alltså, det är ju en väldigt, väldigt bra egenskap. Alltså det är ju inget dåligt, och det handlar ju inte om att man ska sluta vara så. Utan det handlar bara om att om jag ska orka vara där, den som tar hand om alla andra, så måste jag ta hand om mig själv först.
Ja, och då tänker jag det här att kanske för sig själv säga, just för att jag upplever att man hamnar lite grann i skam och skuld i början av när man vaknar upp i en utmattning.
Mm.
Att, men varför har jag bara funnits för andra?
Mm.
Det är ingenting fel, precis som du säger, att vara den här omtyckta personen för att du är omhändertagande. Men att man då kan tänka, men du är jättebra på att ta hand om.
Mm.
Tänk vad bra du kan vara nu på att ta hand om dig själv.
Precis.
Så att man också får vända på det. Att det som har hjälpt mig mycket, det är ju om jag tänker att jag är min vän.
Mm.
Mm. Och vad skulle du behöva nu, fråga mig själv som vän?
Mm.
Hur kan jag ge mig det?
Mm.
Ja, men nu skulle jag verkligen bara behöva ta det lugnt och koppla av. Och jag har försökt att just nu när jag har nytt arbete sen inte så lång tid tillbaka, planera in. Jag var på spahelg med min syster.
Mm.
Jag har gått på massage. Jag har gått på andra typer av behandlingar. Just för att jag är nyfiken. Men också för att jag vill ge till mig själv. Lika mycket som jag nu i en period också behöver ge lite extra till andra.
Precis.
Just för att nå den här balansen.
Mm.
Och jag tänker att det blir lättare när man inte är van att ställa sig själv frågan, att låtsas att man ställer det till en vän.
Ja, det är ett jättebra tips. Verkligen, att vara liksom sin bästa kompis.
Mm.
Det är jättebra. Men sen är det också väldigt viktigt att absolut så här, när det är extra jobbigt, att man ska liksom lägga mer tid. Men jag jobbar ju verkligen med att få in den här återhämtningen liksom hela tiden. Mm. I liksom vardagen. För att man har liksom en balans i det här hela tiden. För att alltså, en fälla som vi oftast går i är ju att ja, men jag håller ut bara till helgen eller till semestern eller liksom så.
Mm.
Och att man liksom bara är, man håller liksom bara huvudet över liksom vattenytan.
Mm.
Och att det är så himla viktigt att få in balans hela tiden. Man måste liksom få in ett hållbart liv och ett hållbart perspektiv så att man liksom orkar långsiktigt. Vi ska ju jobba jättelänge och ännu längre nu än förut. Och vi måste liksom hålla och må bra. Så att det är ju också så här att liksom verkligen göra om och göra rätt. Att alltså ändra jättemycket, sätta rutiner och verkligen hålla det. Även om det är lugnt en period, ändå fortsätta hela tiden. Så att man inte bara gör det när det är jobbigt. Att man får in liksom med yoga till exempel, eller mindfulness, eller andningsövningar, promenader. Ja, vad det är nu man tycker om som ger återhämtning. Det behöver liksom inte vara så här spa varje helg, men ni förstår vad jag menar. Att liksom så här, få in det i vardagen, på jobbet, hela tiden. För att ha den här balansen.
Mm. Ja. Otroligt viktigt. Det är förmodligen något av det viktigaste som kommer säga i det här avsnittet. Mm. För att just som du säger, det får inte heller glömmas bort. Att, och jag kan tänka mig att en del kanske, just när jag sa att ja, men jag planerar en spa-helg. Ja men gud, hur skulle jag hinna det? Att det nästan kan vara provocerande. Och det här är ingenting vi gör ofta. Men det var ett exempel på att jag har ändå kunnat nå dit. Där jag inser att just nu är en period där jag behöver titta extra på det här utöver allt annat. Men tillbaka till det som du precis sa. Just det här med vardagen. Att få in återhämtning där. Det är ju det som kommer skapa hela din verklighet. Och hur du också kan hantera så kallade jobbiga perioder.
Mm. Exakt, precis. Jag vet att det är jättejobbigt att höra om man nu är jättestressad. För att man känner just det där som du säger. Men gud, hur ska jag få tid? Jag får ju knappt tid att liksom gå på toa eller duscha. Liksom. Men det finns tid. Det är inte vårt fel att vi har liksom skapat ett samhälle där vi ska vara produktiva hela tiden och göra saker hela tiden och vara på ett speciellt sätt. Det finns den tiden och vi måste liksom ta den.
Mm.
Och det är liksom första steget att liksom tänka på sig själv där och sätta sig själv först. Liksom. Men det är jättesvårt eftersom att vi lever i ett samhälle där till exempel sociala medier är jättenärvarande hela tiden och där vi liksom blir påverkade att vi ska vara de här perfekta ja men mammorna eller partner eller vad det nu är. Liksom.
Mm.
Men att få in återhämtning är A och O. Men det är inte lätt. Man säger ju att en beteendeförändring tar minst 3 månader. Så att jag jobbar ju minst 3 månader med mina klienter helst för att skapa nya rutiner och liksom verkligen få in den här återhämtningen och balansen i vardagen.
Mm.
Och i början så kan det ju bara handla om typ att andas. För att oftast så gör vi ju inte det. Vi är ju oftast liksom här uppe i bröstet och andas hela tiden. Korta, ytliga andetag. Men en bra början är ju liksom att börja lära sig att andas ner i magen. Och liksom slå igång vårt lugn- och ro-system. Så att liksom få in det någon gång i alla fall per dag. Och sen så kan man ju lägga till. Och där hjälper jag ju mina klienter också. Så här, vad är det som ger dig energi? Vad är det du liksom vill göra på din egen tid? Vill du liksom träna eller vill du träffa en kompis eller vill du baka eller vill du gå ut i skogen eller liksom så här. Det viktiga är ju just det här att liksom landa ner i kroppen och vara liksom i nuet. Det är också väldigt viktigt. Många säger ja men jag vilar och jag gör mindfulness och så. Och sen när man pratar med dem okej, men hur ser det ut? Ja nej, men jag vilar. Ja. Vad tänker du på när du vilar? Ja, nej men det jag ska göra sen. Hur jag ska göra då? Jag bara, men då blir det liksom ingen vila. Vi måste verkligen så här träna på att
koppla bort.
Koppla bort, precis.
Mm. Mm, så viktigt.
Mm.
Och jag märkte också att jag hade ingen koll på att det är olika hur män och kvinnor ska träna.
Nej, precis.
För träning lyfts också upp, framförallt också har gjorts av mig.
Mm.
Som ett jättebra verktyg just mot stress.
Mm.
Men det tog mig flera år till att förstå att jag som älskade högintensiv träning bara fortsatte stressa kroppen med det här högintensiva.
Precis.
Jag hade ju inte någon högintensiv träning som medicin när jag kom tillbaka efter min utmattning. Utan det var mycket, mycket, mycket. Alltså det var 10 000 steg om dagen.
Mm.
Promenader. Därför att så fort jag kände kroppsliga förnimmelser som att det kröp i kroppen eller någonting.
Mm.
Att jag kände stress på slaget. Så gick jag ut och gick.
Mm.
När jag var hemma då. När jag var 100% sjukskriven.
Mm.
För då fick jag ur stresshormonet.
Mm.
Och då slappnade jag av.
Mm.
Så att det var ju jättebra verktyg. Men det är ju lågintensivt.
Mm.
Och sen började jag mer och mer efter jag hade blivit friskförklarad med högintensivt. För jag tyckte det var roligt och älskade att känna det här att jag var så svettig. Så nu hade jag verkligen gjort någonting. Jag hade inte riktigt insikt eller kunskap om att du kan göra lika mycket bra för kroppen med någonting lågintensivt.
Mm. Mm.
Och där var det mycket tack vare Gustav Näslund som är min mångåriga tränare och naprapat som har lärt mig mycket genom också att han hela tiden läser på och lär sig saker.
Mm.
Men också att jag har lyssnat på poddar just om kvinnohälsa där de också pratar om att egentligen så är det ultimata att styra olika typer av träning enligt din cykel. Var precis. Någonstans du är.
Mm.
Och det tycker jag var svårt för jag äter minipiller och har inte haft mens på jättemånga år.
Mm.
Så kanske inte det stämmer 100% för just mig och vi få som äter någonting så att vi inte får mens.
Mm.
Men ändå att vara, ha med det i tanken att vi är mer benägna att få höga kortisolnivåer rent biologiskt sett. Ja, så är det så. Och därför så behöver man också anpassa sin träning.
Mm.
Styrketräning är ju lågintensivt.
Mm.
Samtidigt som att du kommer känna dig starkare, du kommer orka mer. Och det kan fortfarande kännas som att nu gör du någonting på riktigt. Om du som lyssnar är mer som jag och känner att man bara går promenader, det känns som att jag inte gör någonting. Jag vill springa eller jag vill göra det här.
Mm.
Men just de perioder som du känner att du behöver verkligen ge dig själv lite extra kärlek. Att du anpassar det eller hur kroppen känns just idag. Är det bättre att ta en lång promenad än att springa?
Mm.
Ja, förmodligen.
Mm. Ja, men du har så rätt i det. För att det är ju som du säger, om vi kör liksom ett högintensivt pass så skapar vi ju stress i kroppen.
Mm.
Och om vi redan är stressade så blir ju det liksom, motverkar ju det varandra. Som du säger. Och om man tänker på när för flera hundra miljoner år sedan när vi liksom levde på savannen, då sprang vi ju bara vid fara egentligen.
Mm.
Våran kropp är ju uppbyggd på samma sätt som då. Och nu tänker jag ju på liksom vårt nervsystem här, att vi har ju ett liksom fight or flight system och sen så har vi ett lugn och ro system. Och fight or flight systemet finns ju just för att när det kommer faror så ska vi kunna liksom antingen springa därifrån, fly eller slåss. Och vi har ju inte det där liksom naturligt idag. Utan vi får ju de här intrycken och stresspåslagen konstant hela tiden. Medan då kanske man fick det en gång i månaden till exempel. Och sen vilar man resten av tiden. Och när vi är i det här fight or flight modet hela tiden. Så är det ju jättedåligt för liksom blodtrycket, hjärtat, matsmältnings... systemet.
Mm.
Och det är jättemycket stresshormon då som pumpas ut i kroppen som i sin tur skadar vår hjärna, minne, koncentration. Ja, och det är det som gör att vi blir utmattade till slut.
Mm.
Som skapar den här hjärntröttheten och så. Och därför är det så himla, himla viktigt med återhämtning där vi aktiverar vårat lugn- och ro-system.
Ja.
Och det gör man bland annat genom andning. Och det är ju, kan ju vara meditation, mindfulness, yoga. Men också som du säger, att vi rör på oss, går ut och går. Och sen liksom när vi sover såklart så är ju det systemet igång. Men om vi gör den här högintensiva träningen som är lik den rörelsen vi gjorde på savannen när vi flydde. Ja, då är kroppen redo. Att skicka ut de här signalerna, stresshormonerna som gör att du kommer vara liksom snabb. Alltså fly eller slåss eller vad det nu ska vara.
Mm.
Och då måste vi efter det verkligen vila och återhämta sig. För att hela kroppen blir liksom, ja, vad ska man säga, att det sätts igång hela det här liksom stresssystemet.
Jo, men det är jätteviktigt att faktiskt ha den kunskapen. Jag tänker också att många av mina lyssnare har ju precis som jag också varit i destruktiva relationer. Vilket gör att man hamnar också i överlevnadsmode. Mm. Och även om du har tagit dig ur, så om du inte jobbar med ditt nervsystem, så kommer din kropp fortfarande vara kvar där. Just att vi behövde vara snabba, reaktiva och redo för att försvara oss och skydda oss hela tiden. Mm. Och det här gäller ju inte bara fysiskt våldsamma.
Nej, nej, nej.
Vill jag verkligen klargöra.
Ja, gud ja.
Utan det tror jag att jag verkligen förstod sist av allt. Mm. Att jag fortfarande var kvar i fight or flight.
Mm.
Och att det var därför jag tyckte, men jag vet ju hur jag ska hantera stressen. Jag har inte stressigt. Jag var 5 år någonstans där jag kände att jag inte stressade alls särskilt ofta. Det fanns vissa perioder, yttre faktorer, men rent på arbetsplatsen så tyckte jag ändå att jag hade en bra balans. Och jag valde det väldigt mycket också för att jag kände att jag behövde en period när jag gjorde någonting som var väldigt tryggt och lugnt, för att jag hade då ganska nyligen haft den här utmattningen.
Mm.
Men jag hade ju inte jobbat på att lugna nervsystemet eller koppla på, nu kommer jag aldrig ihåg vad alla de här heter med
parasympatiska, asympatiska.
Precis. Så det får jag gärna berätta om. Men det tror jag att framför allt vill jag att ni som känner igen er och har destruktiva relationer i bagaget ska lyssna extra mycket på just den här delen.
Mm. Det är jättebra att du säger det, för att det är väldigt lätt att vi går in i att vi tänker att stress är liksom yttre faktorer. Som liksom, om man som säger på jobbet till exempel, så att vi har konkreta, det är mycket att göra. Men det finns ju så mycket som påverkar oss som kommer inifrån. Och det behöver ju inte vara det där att man liksom gör någonting med kroppen fysiskt eller med, alltså så, utan att det kommer alltså inifrån. Och som du säger, alltså i en destruktiv relation. Nu har jag jobbat med det i 15 år, så att jag vet ju den stressnivån man är i. Det är liksom konstant liksom överlevnadsmode. Och även i hemmet då, det som ska vara ens trygga punkt, en plats för vila och återhämtning, då har du där liksom konstant. Ja. Och jag vill bara säga det också, att under alla mina år när jag har jobbat med kvinnor som varit utsatta för våld, så är det alltid det psykiska som är det värsta. Mm. Så det är jättebra att du tar upp det, för att många tror att det måste vara fysiskt våld för att det ska liksom vara våld. Men det finns så himla mycket andra saker där.
Mm.
Mm. Precis. Så det är jättebra.
Mm. Jag tänker, om du bara kan förklara lite grann just runt nervsystemet, vad det är som händer och hur vi kan gå in i rätt.
Ja. Vårt nervsystem är ju liksom i hela vår kropp. Och det är egentligen, alltså vårt nervsystems uppgift är ju att ta in signaler utifrån och liksom skicka det till hjärnan, och tvärtom, att hjärnan skickar till nervsystemet där vi ska göra det kroppen liksom ska göra. Om vi ska liksom, till exempel om vi bränner oss, så ska vi dra bort. Om vi bränner oss på plattan med handen, så ska vi dra bort. Det är liksom det som nervsystemet gör. Mm. Sen så finns det ju då både delar av nervsystemet som vi kan påverka, som är liksom medvetet, och det är ju rörelser och så. Men sen så finns det ju den som där vi inte kan påverka. Och det är ju oftast det här då som vi pratade om. Det parasympatiska nervsystemet och det sympatiska nervsystemet. Och det parasympatiska nervsystemet är det här lugn- och ro-systemet som jag pratar om. För att kunna aktivera det, så behöver vi liksom göra någonting aktivt. Annars så liksom lever det på som vanligt. Det är liksom ingenting som vi tänker på att vi gör. Och det sympatiska då i nervsystemet, det är det här fight or flight systemet som jag pratade om. Så allt det här sker ju omedvetet. Och det är det som blir liksom farligt med stress oftast, att man inte är så medveten om det. Man bara kör ju på, som jag sa innan. Och det värsta vi egentligen kan göra mot vårt nervsystem är ju att trycka undan våra känslor och våra tankar och där kroppen försöker signalera till oss hela tiden. Jag gjorde ju det jämt. Och det är så himla svårt att stanna upp när man är stressad och känna efter. För då är ju det jätteläskigt om man inte har gjort det på länge.
Mm.
Men där vi behöver då börja med är ju att bli medvetna om de här sakerna och börja liksom känna efter och pausa. Och det är ju jätteläskigt. Är det? För då måste man möta jobbiga saker. Jobbiga känslor i kroppen, jobbiga saker som har hänt kanske, trauman, ja, vad det nu kan vara. Så att i början så kan det vara väldigt tufft. Men det är så himla viktigt att få jobba med det här lugn- och ro-systemet för att liksom lugna kroppen. För om du hela tiden är i det här stressmodet, som jag sa, då det är liksom, det, alltså kroppen tar ju liksom fysisk skada.
Mm.
Det hänger ju ihop alltihopa. Så att, ja, men som jag sa, med utmattningssymptom, stresssymptom, det kan ju vara då minnessvårigheter, koncentrationssvårigheter. Det påverkar matsmältningssystemet jättemycket. Jag fick ju magsår, magkatarr. Jag tappade liksom rasa i vikt. Jag kunde knappt äta för jag hade så himla ont i magen. Och allting, sen det påverkar också sömnen. För att om du är i fight or flight mode och stressad och ska fly, när kroppen är redo att fly, då är det jättesvårt att sova. Så det här är ju liksom superviktiga delar. Så att lära sig och möta sina känslor och börja lyssna inåt till kroppen är liksom A och O. Men först så måste man ju bli medveten om de här beteendena man gör för att se att man är stressad och sen kunna göra någonting åt det.
Jag fick frågan också inför den här inspelningen just med hur man kan komma på sig själv att nu behöver jag stanna upp. Vad det kan finnas för tecken.
Ja, oj, det finns ju väldigt mycket olika tecken. Alla, alltså det är ju en liten myt kan jag känna, att det här berömda att man går in i väggen och så kommer man liksom inte upp på morgonen. Det behöver inte vara så dramatiskt. Sen så vet jag att det är jättemånga som upplever det. Och då har det gått väldigt, väldigt långt. Som för mig till exempel. Som jag sa, jag fick ju problem med magen. Och jag var jättetrött. Men jag tänkte ju liksom, jag hade små en bebis. Jag sov inte. Det var inte så konstigt att jag var trött. Jag vet att jag sökte ju vård då för att jag hade ont i magen. Och sov inte. Och så sa min läkare, är du stressad? Nej, sa jag. För jag var liksom helt liksom bortkopplad från mina känslor där. Jag har alltid tryckt undan väldigt mycket. Och gick tillbaka och körde på som vanligt. Men sen efter ett tag så var det ju inte hållbart. För att jag tappade så mycket vikt. Jag fick inte behålla någon mat. Det blev liksom inte alls bra. Och då så sa min läkare, okej, men nu får du träffa en psykolog. Och så fick jag liksom gå och prata med någon. Och där var ju min räddning. För då började jag ju bli mer medveten. Men det finns ju som sagt väldigt många olika symptom som visar att man är stressad. Och det kan ju vara just det här att man kanske glömmer bort saker väldigt ofta. Och att man har svårt att koncentrera sig och fokusera. Det kan vara jättesvårt att till exempel läsa en text. Det kanske tar jättelång tid. Det är jättesvårt att liksom fokusera på någon uppgift. Det kan också vara just det här att man hela tiden typ har en känsla av att man springer till saker. Att man har liksom ett jättehögt tempo. Att en uppgift bara överlappar den andra.
Mm.
Man liksom har inga paus. Man bara kör på. Gör massa saker samtidigt. Multitaska. Och det som är så himla intressant med det är just att hjärnan kan faktiskt inte göra flera saker samtidigt, även om vi tror det. Så det vi gör när vi gör massa olika saker eller saker samtidigt är ju att hjärnan måste skifta mellan olika grejer hela tiden. Vilket gör att vi är jätteoeffektiva när vi tror att vi är effektiva. Vi kan alltså inte göra, det blir liksom inte bra, det blir liksom inte gjort. För att när vi går in i en uppgift och sen ska göra en annan, så tar det jättelång tid att gå till, komma tillbaka till den andra uppgiften. För att hjärnan måste liksom så här, okej, nu måste jag sätta mig in i det här igen. Och hur ska jag göra här? Och, ja, så man vet kanske om man blir avbruten på jobbet. Man sitter och skriver någonting eller på ett mejl och sen så kommer hon och avbryter. Så tar det jättelång tid att komma tillbaka.
Mm.
Så att liksom, och sen också det här att man hela tiden är i framtiden. Eller i liksom
det som
har varit också. Att man har väldigt svårt att vara i nuet. Det är också en sånt bra tecken. Eller bra tecken, men det är ett tecken på det. Men sen också det här med att man kanske blir arg lätt. Man har sämre tålamod. Man är känslig för kanske ljud och ljus. Lukter. Ja, det kan ju vara kanske väldigt mycket huvudvärk, migrän. Spänningshuvudvärk. Det är också någonting som jag har haft hela mitt liv.
Ja, och att man biter ihop.
Ja, biter ihop. Mm. Just det, precis.
Rent fysiskt alltså.
Ja, ja precis. Ja, så det är lite sådana vad ska man säga?
Tydliga tecken. På att du behöver stanna upp.
Exakt, precis. För att det är ju jättesvårt det här att liksom bli medveten om det. Om man är så van att liksom göra saker på ett speciellt sätt.
Ja, och en reflektion är ju också att om vi också har för vana att trycka bort det eller fly från det genom att någonting som är väldigt vanligt är att vi flyr in just i sociala medier eller sätter på Netflix eller hela tiden omger oss med människor. Vi är aldrig helt ensamma eller i alla fall i stillhet.
Mm.
Vi dricker alkohol på fel sätt i det här samhället.
Mm.
Det är för att döva. Får höra ofta att jag behöver ett glas efter den här veckan. Och jag sa samma sak själv när jag drack. Mm. Att man planerade in. Man visste precis vilka människor man skulle höra av sig till. När man behövde dricka sig så berusad så att man kunde slappna av. Men egentligen så bedövar ju du dig själv så att du tror att du slappnar av. Men kroppen går andra sidan aldrig ner i avslappning. Det är bara en illusion.
Ja, precis.
Så att du stressar kroppen ännu mer egentligen genom att hälla i ett faktiskt gift.
Ja.
Men det är så vanligt och det är så normaliserat att göra de här olika sakerna. Så jag tror inte att det är så många av oss som ens reflekterar.
Nej.
Och jag tyckte också var intressant att du sa det här med multitasking. Eller multitasking. Att det var någonting som jag tyckte att jag gjorde för att det var kul. Men det var ju snarare för att jag ville hinna med så mycket som möjligt. På så kort tid som möjligt. När jag ändrade synen på att jag var mer medveten i att göra olika saker under en förmiddag till exempel. Att det blev att ja, men nu börjar jag med att kolla i mejlen om det är någonting viktigt där som jag behöver prioritera. Att det blir dedikerad tid till det först. Så att det var en kvart till 30 minuter beroende på vad det var som stod. Ibland en kortare tid. Men att det var ändå så här dedikerad tid till att det här vill jag göra först. För då kan jag skapa mig en bättre bild av hur jag behöver prioritera min dag. Och sen så gick jag till nästa uppgift. Sen kunde jag gå tillbaka till det. Men att det blev liksom mer som att varje sak fick en tidsslott. Istället för att jag gjorde saker med kortare mellanrum. Och sen gick jag tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka.
Precis, och det där är jättebra.
Det gav mig en illusion med att jag fortfarande fick göra saker samtidigt. Fast det gjorde jag inte. Nej. Men illusion, med betoning på illusion. Att jag tyckte ju fortfarande att ja, men jag är effektiv. För anledningen till var ju också att jag, som du sa, jag upplevde att jag var effektiv om jag gjorde mycket samtidigt. Men nu när jag gjorde det mer tydligt för mig själv och mer strukturerat så var jag ju effektiv på riktigt också. Och då fick jag ju den här belöningen som jag älskar att känna, just så här accomplished, check på listan.
Precis, exakt. Ja, för att när man multitaskar, eller så var det för mig i alla fall, som gjorde typ så hela dagarna, hade jag oftast en känsla av att jag inte hade fått någonting gjort. För jag blev ju liksom aldrig klar.
Nej.
Så att det där är jättebra tips som du säger, att man liksom sätter sig ner och verkligen planerar dagen eller veckan eller någonting. Och man gör liksom som en lite så här to-do-list som man kan liksom checka av. Och att man ger det en bra tid. Och där är det också väldigt viktigt att inte vara tillgänglig.
Ja.
Typ stänga av att man är upptagen på telefonen till exempel. Eller inte kolla på telefonen. Alltså så.
Mm.
Så att man inte blir avbruten. Så att man jobbar liksom... jobbar bara med en sak under en stund. Och sen kan man ta en paus. Och sen så gör man en till grej. Och så pausa.
Mm.
Det är jätte nyttigt att göra det. För då mår man bättre.
Ja. Och ja. Också ta mikropauser.
Ja.
Just under dagen.
Mm.
Att nu har jag väldigt mycket möjlighet till att göra det. Så att för min del så funkar det ju väldigt bra med det jobbet jag har nu. För att jag behöver springa iväg och göra ärenden. Och då får jag komma ut från kontoret. Mm. Och det blir en promenad för jag kan göra mycket i närområdet. För att jag sitter ganska centralt och sådär. Så på så sätt är det ju lättare. Men även på min gamla tjänst så tog jag ut kontorshunden även om det inte var min hund. För att då fick jag 3 promenader när jag liksom fick koppla bort allting under dagen.
Mm.
Eller om det är så att du vet att på ditt kontor så är det någon som måste gå ut med posten eller någonting. Att du liksom aktivt tar på dig sådana saker som gör att du kan skapa de här mikropauserna. Det gör så, så mycket.
Ja. Ja, och det här känslan av att man, och det vet jag att många har, att man har väldigt mycket. Alltså så, att man har mycket att göra. Och då så är det ju det första naturliga reaktionen på det är ju att man inte kan ta pauser.
Ja.
Men om man tar de där pauserna så kommer du vara mer effektiv. För då den perioden du liksom verkligen arbetar med en uppgift kommer vara effektivare om du har vilat under dagen. Liksom. Du får pauser för om du bara kör på så slutar ju energin.
Ja, och hjärnan kan ju inte fokusera. Det är precis som när man pluggar. Jag vet att det var någon som sa att vi kommer bara prata om det här i 45 minuter för ni kan inte lyssna aktivt mer. Nu minns jag inte om det var just 45 minuter eller vad det var.
Ja, men det, man brukar säga det ungefär. Ja. Ja.
Och sen tar vi en paus just för att man ska kunna lyssna fokuserat.
Mm.
Och om man då tänker att det här implementerar jag även på min arbetsdag.
Mm.
Om du sätter block om 45 minuter på allting du ska göra och sen tar pauser emellan, du kommer ju märka att du får som en liten energiboost varje gång du har kopplat bort.
Mm.
Sen så fattar jag också att det är kanske svårt att helt koppla bort jobbet, men du sitter i alla fall inte och fokuserar på någonting.
Nej, precis.
Och du kommer ju märka att du börjar tänka på annat ändå om du skulle försöka göra det. Så som du säger, du blir ju inte effektiv ändå.
Nej, precis. Och där är det också väldigt viktigt att tänka att återhämtningen inte ska vara av samma sort som aktiviteten.
Mm.
Som till exempel då, som för dig, att jag förstår att du kanske sitter mycket vid datorn eller planerar, organiserar. Eller...
Ja, jag är mycket uppe på fötterna.
Faktiskt. Du är mycket uppe på fötterna. Ja. Ja. Men om man tänker så här, om man har ett jobb där man aktiverar hjärnan väldigt mycket, säger vi. Sitter still mycket och kanske håller på med datorn eller skriver eller vad det nu kan vara. Då ska du ju inte vila genom att bara ta upp telefonen i 5 minuter och scrolla. Alltså det blir ju ingen vila. Då måste du bryta. Då är det jättebra till exempel gå ut och gå och röra på dig. Om du är stillasittande. Eller att du får liksom, om det är så här kontor som intryck hela dagen. Jättebra att komma ut och få liksom något annat, se något annat. Och verkligen liksom kunna vara liksom... ha en slags medveten närvaro där också. Att man får en paus. Liksom.
Mm.
Men om vi säger att du har ett väldigt aktivt jobb där du rör mycket på dig och använder kroppen mycket och så. Ja, men då kanske det kan vara lite skönt för dig att sätta dig i lugn och ro med telefonen till exempel. Mm. Och bläddra lite eller ja, vad du nu vill göra. Men att det ska vara liksom som en vågskål. Där balansen innebär att vila och aktivitet har liksom olika, ja, olika syften eller vad man säger.
Mm.
Så det är också väldigt bra att komma ihåg.
Mm.
Ja.
Intressant. Mm. Man, Jag tänker att jag ska tänka att jag ska göra någonting som är helt i kontrast till det jag gjort
ja.
Innan. För exakt. Det är lite så också att för min del ser ju inte alla dagar likadana ut.
Nej.
Det kan vara vissa dagar när jag sitter mer. Och då är det skönt också att kanske få till en lite längre promenad på kvällen till exempel. Eller gå och träna innan jobbet eller liknande. Medan de dagarna när jag hela tiden springer ärenden, då är det jätteskönt att bara gå hem och titta på en film efteråt. Ja,
precis.
Så att det blir väl lite så själv. Men där tänker jag också att just oavsett hur man pausar, att där kan man också implementera just andningsövningar som får lugna ditt nervsystem. Och jag märkte att jag föll tillbaka lite grann i det här duktiga flickan redan innan jag började mitt nya jobb, för jag visste ungefär vad jag skulle bli ansvarig för, och då började jag leta efter lösningar på saker som jag inte ens visste om det var ett problem redan innan jag började. Och då fick jag jobba väldigt mycket med att göra andningsövningar innan jag skulle sova, just för att signalera till kroppen att nu ska vi vila.
Jättebra.
Sen kunde jag inte styra att jag kanske drömde om den perioden, men det är en period. Men just att om de som lyssnar och tänker andningsövningar, när ska jag hinna med det? Men det, jag tror det är viktigt att förstå vad det är vi pratar om.
Ja.
De här andningsövningarna tar ju inte många minuter.
Nej, det kan räcka med typ 5-10 minuter. Liksom.
Ja, och så att du hinner göra det innan du ska sova. Mm. Och likadant med lite kortare, just att förflytta din andning till magen. Det kan du sätta en timer på att du gör några gånger. Så att om vi då går tillbaka till idén att du jobbar i block om ungefär 45 minuter. Om du bara sätter en liten reminder att det ringer på telefonen där det bara står djupandas. Om du bara tar några, men till exempel det som Ulrika Dahlin och jag brukar göra i början av våra avsnitt, när hon sitter och säger att vi ska andas in långsamt i 4 sekunder. Hålla andan i 4 sekunder och sen andas ut lite längre i 5-6 sekunder. Sådana saker, det räcker med att du gör det 3 gånger. Men hur lång tid tar det? Ingenting.
Nej,
gör det några gånger per dag, så lugnar du också ner. Alltså du lugnar nervsystemet 3 gånger per dag.
Ja.
Och reglerar på så sätt.
Absolut, det är jättebra att du säger det. För man behöver inte köra så här en timmes yogapass. Liksom. Eller ja, att man ska sitta och meditera i flera timmar. Det är absolut inte det. Det som vi pratar om. Alltså, det är klart du kan göra det också om du vill. Men att det räcker med de här andningsövningarna och pauser. Och försöka vara i kroppen. Lyssna inåt. Och det är jättebra tips det där som du sa med. Det är som att man andas typ i en fyrkant.
Ja.
Ja. Det är verkligen jättebra att kunna göra. Och göra det. Och sen att man kan ha en hand på magen. För att känna att magen vidgas. Så att man vet att man liksom har kommit ner i magen. Och om man är väldigt, väldigt stressad så är det jätte... Det kan vara svårt i början. Som jag sa förut. Men att man får helt enkelt bara träna.
Ja, som allt, du är nybörjare med någonting nytt. Det går precis. Liksom inte att komma ifrån. Men
exakt.
Övning ger färdighet.
Ja, men precis. Precis.
Så det finns ju verktyg både för att liksom få in en rutin i vardagen, att känna att du ändå får lite mer bukt med din stress. Och sen finns det ju också såklart större åtgärder som behövs göras om det är så att det har gått så långt att du har fått fysiska symptom. De här symptomen som jag efterfrågade var ju mer hur man kan upptäcka det generellt för att känna att gud, nu måste jag stanna upp här. Går det längre än så att din mage ballar ut totalt, vilket min också gjorde i flera år. Eller att jag fick till exempel ganska stora minnesluckor. Jag hade, när det var som sämst precis innan jag blev sjukskriven, så jag kunde ju knappt komma ihåg vad jag hette. Och en av mina styrkor innan, och tack och lov även efter, är ju att jag ändå har ganska lätt att hålla saker i huvudet. Men det bara försvann för att det blir kognitiv Alltså det sätter sig där. Och dit vill vi inte att ni ska nå.
Nej.
Men precis. Skulle det vara så att du känner att du behöver hjälp. Och vi pratar med Jill. Hur går man tillväga?
Ja, alltså mitt bästa liksom kanal, eller där jag är mest, är Instagram.
Mm.
Och mitt konto heter Wellbeing by Westny. Och där är ju även det mitt företag heter. Men jag finns på Facebook och jag finns på LinkedIn också. Men det är bara att skriva där. Så, alltså ett DM, så pratar vi mer. För att och det är så himla viktigt. Och som du säger, verkligen bli medveten om de här liksom signalerna. Och förhoppningsvis kan börja jobba med det.
Mm.
Innan det är för sent.
Ja.
Mm.
Så att jag tänker att det är så fint att du har den erfarenheten, du har den kunskapen som du har. För att oavsett om det, du som lyssnar så känner att det här vore en jätteskönt stöd att få.
Mm.
Om de tänker att jag har bara inom citationstecken mycket att göra på jobbet och mycket hemma.
Mm.
Eller om det är någon som sitter och har tagit sig ur en destruktiv relation. Att det, du finns och du kan hjälpa alla, det är så brett.
Ja, men precis. Jag hjälper också de som kanske har varit utmattade och börjar känna symptom igen.
Mm.
Och att man är rädd att hamna där igen. Eller att liksom, alltså mina klienter är jätteolika. Så det är bara att höra av sig. Och första samtalet är alltid gratis. Där vi liksom pratar om vad det är för hjälp du behöver. Och om det är någonting som jag kan hjälpa dig med.
Mm.
Så att liksom bara hör av er. Eller börja följa mig på Instagram bara. Så kan ni få lite tips och insikter kanske om någonting. Men det är så himla, himla viktigt att ta hjälp. För det är jätte, jättesvårt att göra de här sakerna själv. Jag fick också liksom hjälp. Mm. Så att man måste liksom be om hjälp här. Och det är superviktigt också.
Mm.
För det är lätt att man inte gör det.
Mm. Ja, det är ju tyvärr någonting som jag tror att många av oss jobbar med. Långt efter vi har varit utmattade också.
Ja.
Bara talar på egen erfarenhet. Men det här är ett jättebra sätt att öva på det.
Ja.
Och det känns så bra efteråt när man faktiskt har tagit tag och känner att jag kommer få hjälp nu.
Ja.
Det är någon precis. Som kommer hjälpa mig. Det är inte bara jag som ska hjälpa alla andra.
Exakt, precis.
Mm. Underbart.
Ja.
Tack så jättemycket för att du har varit här idag.
Ja, men tack själv.
Och jag kommer att fortsätta göra avsiktsjobb, alltså också att du vill komma tillbaka.
Ja, det gör jag gärna.
Så att vi kan bli färre som går i den här fällan. Ja. Istället för att vi ökar och blir ännu fler.
Ja, jättebra. Tillsammans så kan vi göra skillnad.
Precis. Mm. Så du som lyssnar, ta hjälp om du känner att det här passar in på dig. Men del också jättegärna det här avsnittet med någon som du tror behöver och höra det, så att vi kan få nå ut till dem. Fortsätt lyssna, fortsätt dela och som vanligt, tills vi hörs igen, ta hand om dig.